Jag har med mig här i studio Thomas. God dagen.
God dagen.
Norsk, svensk och dansk. Mitt namn är Harald Karlsen. Grannskapspodden, vi handlar mycket övergripande om trivsel i mångfald.
Och jag får säga att Harald kommer från det västra grannskapet som är Norge. Jag kommer från det södra grannskapet som är Danmark.
Och vi bor i det östra grannskapet Sverige.
Just det, jag pratar om växlande danska och svenska. Ja. Danska är rätt bra på svenska. Ja. Okej, kör på.
Så idag så ska vi prata om ett spännande epok både i Norge och Sverige och Danmark. Och det är från 9 april 1940 till och med 1945. Och vi ska konkretisera det väldigt, eller komprimera det här på några få minuter. Den 9 april så gick de här tyska ockupationsmakterna in genom Danmark och upp till Norge. Det var dramatiskt.
Ja, det var det. Det konstiga var att det inte var mer dramatiskt. Jag kan säga hur det ganska kort hur det gick till i Danmark.
Ja.
Tyska specialstyrkor avrättade gränsvakterna bokstavligen. Alltså man lurade dem i en fälle och så sköt man några få gränsvakter. Och så gick tyska här, tyska armén över gränsen och skyndade sig upp genom Jylland. Och sen anlände krigsfartyg och flyg till Köpenhamn. Och saken var, det var nästan ingen motstånd och ingen kamp. Därför att, men man hade så att säga lite tänkt att vad kan man göra om tyskarna nu kommer? Och svaret, ingenting. Alltså de var så stärka och det var så, ja, så många att motstånd var lite yrkeslös. Samtidigt var det också helt klart att de var efter ett helt annat mål än Danmark, nämligen Norge.
Och där, de ville ju ha malm, järn, malm, speciellt i norra Norge. Om inte Tyskland hade kommit så hade nog engelskmännen kanske ockuperat Norge också. För det var ju både engelska intressen också, så det är klart. Så de kom alltså de tyska styrkorna in i Oslo på natten där och då var det orädda officerare och soldater som sänkte ett tysk transportskip som heter Blücher i Oslofjorden. Det var dramatiskt på morgonen.
Och vi kan säga att det var inte bara sådan, det var inte bara sådan textiler eller alltså tyger eller matvaror de transporterade.
Nej.
Det var trupper, ja, som var låst under däck och inte kunde komma upp.
Så det var tragiskt.
Så tusen tyska soldater, ja, drunknade faktiskt
snabbt i kallt vatten. Och de kom in, ville ta kungen, men han flyktade upp mot Lillehammer och regeringen var med. Och det norska guld var med också. Och den historien, den är dramatisk i sig själv, så att de klarte inte att fånga den norska kungen självsagt. Min morfar däremot, han var ju uppe i Kirkenes mot den ryska gränsen. Och dit kom ju ingen tysk soldater den 9 april, för det var allt för långt. Så de kom dit först under juli 1940, så 3 månader. Så de läste ju aviser och tidningar om det och hade det ganska lugnt, men det var ju inte något morsomt. Det var inte kul att veta att det kom ju sändningar av civila tyskar som rekogniserade i området under den tiden, men det var ingen större direkt invasionen kom ju först senare. Och då i det grannskapet kan jag tänka mig Kirkenes som hade någon få tusen inbyggare och där kom det 100 000 tyska soldater under 4-5 år.
I Danmark blev det ju lite annorlunda. Danmark är ett litet land, det ska man inte glömma. Danmark är väldigt nemt att besätta. Och det var också blivit gjort helt klart för exempel brittisk sida när man för krigen hade diplomater och de var kommet till britterna och andra har sagt, kunne I ikke hjälpa oss hvis nu tyskerne angriber? Kan ni så ikke komme og hjælpe? Og så siger de, nej, det kan vi faktisk ikke, det er helt umuligt. Danmark er for lille, det er for dårligt beskyttet, og sådan er det. Men de første par år af besættelsen, og det er egentlig pointen, der var det meget fredeligt i Danmark. helt usædvanligt i forhold til, hvordan det var alle andre steder i Europa. Det var sådan lidt en holdning om, okay, hvis vi ikke generer jer, så generer I ikke os. Mm. Sådan lidt danskere og tyskere passer lidt enhver sit, og der var ingen sabotage, der var ingen modstandskamp. Det var en stille og i forhold til alle andre steder meget luksuriøs tilværelse.
I Norge så var det jo vel motsatt hele tiden, for der var det jo engelske interessen som hele tiden provoserede Tyskland fra første start, kan man sige, og motstandsbevægelsen i Norge var jo hele tiden på alerten var aktiv. Så det var ingen stille periode, konsekvent var det noen ting som var på gang, og både den danske kongen og den norske kongen var jo symboler. Den danske kongen, han red vel til hest hver dag, har jeg forstått, i København.
Ja,
mens kjent. Den norske kongen i eksil i England sendte kontinuerlig BBC eller NRK, Norsk Rikskringkasten, hadde alltid sendinger. Så de var symboler for folket og motstand, kan man sige.
Det der så skete i Danmark, det var først var det simpelthen nogle drenge, og det var det, som begyndte at synes, det kunne da være lidt morsomt at genere tyskerne. Mm. Og ret hurtigt så kom de faktisk i gang med ganske effektive og omfattende sabotageaktioner mod tog, mod jernbane osv. Til sidst fik tyskerne jo fat i dem. Men selv da var Danmark sådan, det var så fredeligt et sted, at de blev ikke omgående skudt, som sabotører blev i andre lande. Men man sagde bare, okay, en dansk domstol får tage sig af dem. Bare se til, at de får nogle hårde straffe. Og det fik de så. Og så gik det lidt i sig selv. Derefter begyndte det for alvor. Men egentlig jødeforfølgelser kom jo altså først i oktober 1943.
Ja. I Norge var det dramatisk på alle minoritetsbefolkningene og jøderne. Det var jo deportationer der. Og lærerne fik også en stor utmaning. De fik straffarbeid der langt opp i Finnmark. Men min morfar, han var jo 20 år i 1940, så han hadde faktisk vært i Hamburg 2 år innen i 1938 som dekksgutt på en båt, altså kåltransport ned til hele til Sundsvall, hele norske kysten, ned Danmark og Tyskland opp til Sundsvall og hente last der og tilbake til Norge. Det tok jo nesten 6 måneder eller mer. Så han var i Tyskland i 1938, og der hadde han sånn her scout-skjorte, spader-skjorte. Mm. Så han ble jo tatt imot med åpne armer. Kan du tenke deg å komme til Hamburg? Og der hadde de jo redan da begynt å få uniform. Det var liksom, velkommen ombord, liksom. Han ble godt mottatt. Men han hadde lært seg Esperanto når han var 16-17 år. Og han ville faktisk, han så at det her var gale Mathias, hele den tyske satsningen på militær opprustning. Så han kom hjem, og Tyskland okkuperede, og han bestemte seg, det her skal vi ikke, det her ikke ok. Så han ble sivil, gjorde motstand. Han ble med i brandforsvaret, sivile brandvesenet. Det var tysk kommandering. Det fantes ingen jobb. Det var rasjoneringskort. Du hadde ingenting. Du kunne ikke få jobb eller noen ting.
Jeg skal bare lige sige, at jeg har også en lille historie om min morfar. Han var nemlig ingeniør, og var lige blevet ansat på et stort ingeniørfirma, F.L. Schmidt, som ved tysk hjælp havde fået nogle fabrikker tilbage helt over i Estland, hvor tyskerne jo også sad på det tidspunkt. Nu er det sådan, at hvad der foregik i Danmark og Norge, det kan simpelthen ikke sammenlignes med, hvor forfærdelig den tyske besættelse i Østeuropa og i Sovjetunionen var. Det var udrensninger, det var folkemord, det var fordrivelser, det var det er sådan, at det er svært for os i civiliserede lande at forestille os, at det har været så barbarisk, men det var det. Ja. Men fordi de her områder jo var russiske på det tidspunkt, og havde været, så havde, var der danske virksomheder, der havde nogle gamle fabrikker, som var blevet taget af russerne ved den russiske revolution og bla bla. Mm. Pointen var, min morfar kom derover og arbejdede i en virksomhed som arbejdede for tyskerne, ja, mere eller mindre. Og med jødisk slavearbejdskraft.
Ja.
Og problemet var bare, min morfar var overhovedet ikke politisk.
Nej.
Altså for ham var det bare et spørgsmål om at få et arbejde,
ja,
gjort.
Ja.
Og sådan var der også mange folk, der havde det, mm, i Danmark og alle andre steder under besættelsen.
Ja.
Man dukker sig, eller man tænker slet ikke politisk.
Nej.
Men man har bare et arbejde, mm, og det skal man gøre, uanset hvor man er henne.
Ja. Konsekvensen kan blive alvorlig senere.
Det blev det aldrig for ham. Mm. Han fortsatte og var en betroet mand i, ja, sit firma, ja, indtil pensionen, ja, nogle gange i 80'erne.
Mm.
Så det er den anden historie om Danmarks besættelse, at jamen, det kunne fungere fint.
Mm.
Hver part passede sit, og,
ja,
og Danmark leverede jo et madvarer i stor stil til tyskerne.
Ja.
Ja. Og det havde tyskerne brug for til slut. Hen mod slutningen af krigen, når den var ved at være tabt, så var alle mænd, der overhovedet kunne anvendes til noget, de var sendt i militærtjeneste. Der var ingen til at betjene madproduktionen, altså gårdene,
ja,
og fabrikkerne. Mm. Så tyskerne behøvede til slut Danmark næsten mere, end Danmark, ja, behøvede tyskerne.
Det var jo samme i Norge da. Tenk på de her grannskapene rundt omkring, både i noen, som du sier, hele det tysk okkuperede Sovjet på den tiden, og Østeuropa. Så grannskapene blir under press. Den Kirkenes som ligger nær Russland, 25 mil fra Russland, der var det altså kontinuerlig tysk aktivitet. De ville dra mot Murmansk, det var liksom planlagt det. Min morfar var altså utplassert i brandforsvaret, sivile brandforsvaret. De hadde ingen uniformer, ingen seng, de hadde ingen hus, så de fikk bygge snekker i sin egen hus. Og da ble han utkommanderet til å slekke brender, og det var 1030 eller mer tyske og sovjetiske bomber, tokter, som flygtokter, som bombade sönder hela Kirkenes under 4 år. Och då var han ute och släckte bränder, men han lot ju den tyska militäranläggningen brinna ned, och så släckte han de civila bränderna först. Då.
Jag ska också säga, också för det ska vara lite intressant det här för svenskar. Sverige var otroligt viktigt, mm, för Danmark den gang. Det betød att ha ett stort frit land lige ved.
Mm.
Det betød utrolig mycket. Først og fremmest for de danske jøder,
ja,
som kunne flygte over Øresund. Det var en luksus, som jøder i resten af Europa ikke havde. Fordi når tyskerne var overalt, så var der ingen steder at flygte hen. Men i Sverige kunne de komme over. Der var sågar nogen, der direkte roede over Øresund. Det kunne godt gøres. Det krævede noget arbejde, har jeg hørt. Men ellers var det, betød det også, at der var masser af alle mulige spioner, journalister og så videre, der samledes i Stockholm, mm, og havde kontakt med England den vej.
Ja.
Og selvfølgelig også havde kontakt med Sverige, sådan lidt på regeringens vegne, nogle gange på befrielsesorganisationers vegne. Og i Sverige stod også til slut mod krigen den hemmelige hær, som,
ja,
som danskere i Sverige havde opbygget.
Mm.
Men der findes jo et nogle meget fine en meget fin roman, som beskriver, hvordan det var ved jødisk flygtning, ja, i Sverige.
Ja,
dengang fra jødisk flygtning fra Danmark, mm, og alt det her, som også var en meget stor del af krigen for de allerfleste mennesker. Hvor pokker skal vi få maden fra?
Ja.
Altså, alle varer bliver rationeret.
Ja.
At få fat på sådan noget som nyt tøj, der skulle gøres, der skulle laves af bomuld, det var en umulighed.
Mm-hmm.
Så varerne blev dårligere og dårligere. Kaffe eksisterede ikke.
dramatisk, både i vilket som helst grannskap man bor i som blir pressad. Vi ser paralleller idag också i många delar av världen där befolkningen blir stressad och pressad. Ja. På den tiden, om vi går tillbaka till 1944, då hade det gått flera år och Tyskland blev nu pressat från alla håll och nu var det snart att Sovjetunionen kom in i via den norsk-russiska gränsen. Mitt uppe i det här i oktober 1944 så blev min mamma född i Kirkenes under den russiska invasionen.
Ja, så gott, det var imponerande. För Kirkenes är berömt för att tyskarna under deras tillbaketåg som de var tvungna till av russarna, så simpelthen russarna hade fler män och fler mer militär och bättre kanoner till sist. Så brände de allt ned.
Helt.
Och Kirkenes blev bränt ned totalt. Ja.
Och det var så här att min mormor och morfar, de hade giftet sig 1943-44 och min mamma blev född i oktober 1944. Och då var det så att min morfar var tekniker och hans onkel, det må ha varit farbror då, han var ett vattenkraftsverkschef. Och tyskarna skulle spränga den här kraftstationen, men min morfar klippte av kabeln. Så de kunde inte spränga. Nej. Och då kom ryssarna över gränsen och de gömte sig ute i utanför Kirkenes där och det var kamp, tyska och ryska stridsfly. Och då kom de ryska soldaterna upp där och kameratski liksom. Och de hade civila kläder, kan du tänka dig. Nej. Tyska soldater kunde ta på sig civila kläder också. Så de blev intervjuet och då den ryska kommandanten, man, en kvinnlig major, frågade vem bor här? Ja, de hade en kart med namnet på alla personer i grannskapet i området, så den ryska. Och så sa min morfar att han hade, vad har du gjort? Jo, han hade förhindrat tyskarna att klippa den här sprängande fabriken, kraftstationen. Så han fick en russisk medalje. Men han fick den inte utleverat. De kom, Hugo, du må, medaljer kom de och ropte. Ja, men du må dra till Murmansk, 25 mil. Ja, men det finns ingen väg dit.
Nej.
Så han hämtade aldrig ut sin ryska medalj. Liksom. Och, kan du tänka dig den tiden där? Och då kom jag 1945 och på vintern där. Och Ryssland spurte, hur långt är det till Oslo? Kanske vi ska gå dit? Nej, det är 150 mil. Nej. Då går vi tillbaka till Ryssland. Den kunde jag ockupera hela landet. Men det här var ju en helt absurd situation. Den fick bygga upp hela Kirkenes på nytt.
Ja.
I Danmark var det väl ingen sån här större bombe?
Nej, det var inte den där lust till, eller vad ska man säga, den där hensynslösa. Det fanns ju i några fall och det hände enskilda hämndaktioner, men folk som läser eller provar att sätta sig in i vad andra världskriget var i Europa, då kan det vara svårt att förstå hur fridsamt det trots allt var i Danmark.
Semesterparadis nästan.
Jamen, bokstavligen, för de tyska soldater kändes det som det. Att i Danmark fanns det trots allt gott om mat, mer än de kunde få i Tyskland. Och det var inte så, och visst var det vakthållning och fientlighet från befolkningen och så vidare, men det var inte den där skoningslösa inbördeskrig med de civila som det kunde vara till exempel i Frankrike. Så de hade, så de tyska soldaterna, när de tog avsked för att komma vidare, så var det till andra fronter, så var avskedshälsningen, har man sagt, det är sådan Jako jeder einmals in Kopenhagen. Okay. På gensyn i København.
ja.
Og samtidig er det også så. Jamen, de her trupper, som satt på bevakningstjenest ved vestkysten, danske vestkysten, de har det fruktansvært tråkigt.
Ja.
Men du kan se eksempler på delinger, som blev skickat från vestkysten og til och till östfronten. Ja. Där 30 man blev skickade iväg minus en som satt i militärfängelse och som därför förblev i Danmark. Ja. Samtliga andra dog nästan med detsamma. Ja, det. Men han överlevde.
Ja, det är så. Nej, men det där var ju en dramatisk och det norska förhållandet var ju helt forskjellig skillnad från den danska och svenska. Det var klart att min morfar var ju inte så glad när de här skickade så många, flera hundratusen tyska soldater upp till Finnmark. Det var ju ingen som var glad för det. Men efter krigen så reste han med Hurtigruten till Narvik och så tog han tåg med ner till Stockholm och så vidare bytte Stockholm till Oslo. Och han hade med sig 75 norska öre. För det var samma kurs både Norge och Sverige och Danmark. Så han åkte 1947 på Ulla Vinblad ute på Djurgården. Det finns en fin trerätters middag där och du vet Stockholm stationen var ingenting jämfört med idag. Och hade en fantastisk kväll i Stockholm och så drog han till Oslo, studerade där och kom tillbaka till Kirkenes och så vidare. Det var tider alltså.
Jo, det var ett ärligt tal. Ja, det var det. Men det var också en dyster, det var också en dyster bakgrund. Och nu är krigen ju efterhand blivit sådan någonting som gubbar tycker är roligt att sitta och prata om. Det måste vi ju erkänna. Det är 75 år sedan snart.
Ja, 80 år.
Stort sett alla ni som lyssnar på det här ska bara vara glada att det inte blir er tid. Så
tänk på landskapet där du bor, alltså bara bruk fantasin, tänk vad som kan hända. Nu har vi en pandemi här, men vad skulle hända om det blir någonting kaotiskt i grannskapet? Hur ska man förhålla sig när det kommer en yttre faktor som påverkar det grannskapet, ditt område, orten där du bor? Det kommer dubbelt så många, eller 10 gånger så många folk som pressar sig in. Man bygger nya baracker. Man, det är stress, det är press, det blir risken med matproduktion, det blir alskens gnäll och det blir massa kaos. Bara tänk hur det var på den tiden i Norge jämfört med Danmark.
Prøv bara att tänka på sådan en helt vanlig, liten civiliserad sak som strömavbrott. Faktiskt är det energipriserna och det ständigt ökande energibehovet betyder ju att det inte är ström nog för alla. Att ibland så bryter systemen ihop. Prøv att tänka på hur sårbara vi är. Bara för en sån sak som strömavbrott. Hur många saker det är som går sönder eller som inte fungerar. Så tänk på den situation där en främmande makt har utsett sig strömfunktionerna, har utsett sig strömstationerna som strategiska mål. Ingen kan ta strömmen tar slut i datorerna efter några få timmar. Telefonerna med. När statsministern vill tala eller skriver Facebook-meddelanden till nationen eller om vad fan det är som pågår, så är det ingen där kan höra honom. Ingen där kan komma ut med. Det är ju ingen där ligger inne med en klassisk gammaldags batteriradio i dag. Who cares?
Ja, så vi har tur idag som bor i en del av världen där vi kan umgås och där vi kan utforska grannskapet, där vi kan fira den här grannskapet och mångfalden. Så det är det som är möjligheterna vi har att skapa en bättre värld. Den finns i var av en av oss, tror jag. Det var egentligen det som programmet idag handlar om.
Och vi ska också se, är det någon av våra eventuella lyttare som sitter inne med goda familjehistorier från krigen, så hör vi mycket gärna från er. Hej och tack.
Mitt namn är Harald Karlsen. Du lyssnar på Grannskapspodden, jag skulle inte säga Mångfaldspodden, men det är Grannskapspodden och med mig har vi Thomas.
Ah, Thomas, det duger.